Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Ja, nu då, Nia, är ju klockan egentligen 09.56. Fast den är ju 08.56 på, ja, i luren och alla klockor som har hunnit ställt om.
Mysigt där när man känner en timme, tycker jag.
Det är helt underbart. Alltså mitt psyke blir 200% bättre.
Jag vet, jag sa precis till Johan vid frukosten. Nu är det precis som det ska. Ja. Alltså att för mig att känna att jag vill gå upp klockan 6. Mm. Det är perfekt. Mm.
Ja, någon som ville gå upp klockan 6. Det var nissare. Ja, det är ju i alla fall en grej. Att barn vet ju inte om det här.
Men... nej, men det blir ju också. Florence las ju då klockan 6 igår.
Jaha, nej, så var det inte hos oss, kan jag säga.
Nej, ni körde på, ni.
Ja, det har varit lite fel på alla sätt. Men nog om det.
Nog om det.
Måndag, Holm och Persson sitter här på fåtöljerna redo för en ny vecka. Jag lämnar ju också en väldigt positiv helg bakom mig. Jag skulle vilja bara lite snabbt innan vi går in. Vi har så mycket att prata om den här veckan. Ja. Men jag gör ju då en talkshow som heter Bianca. Är det någon som vet om jag? Jo, i alla fall. Och det har ju gått jättebra.
Jag ser inte ditt ansikte. Kan du ställa om den här? Jag vill gärna se på dig.
Så. Jaha, mm. Gud, de här påsarna. Jag har en ny ögonkräm dock som är väldigt bra.
Vad då för någon?
Beauty Pacific har jag börjat använt. Eller jag fick ett bud med dem och så var det så jävla bra.
För jag har ett också, en, alltså, sinnessjuk. Vad heter märket som vi har bronze scars ifrån?
Ja, Estée Lauder.
Du vet deras, den här... serumet Night Repair, ja, som är liksom legendary.
Ja, alltså kapslarna. Nej, det här med lilla
bruna, ja, mm, som är liksom all, ja, men det är ju en av de, tror jag, mest sålda, ja, serumerna som finns. Det är otroligt. De har också släppt en ögonkräm som är väldigt lite så nästan geléig. Alltså
stramar åt.
Nej, men det blir bara så fint. Sen lägger jag concealer och alltså det är bara, jag ser, jag vet inte, men kanske 10 år yngre ut.
Ja, jag vill ju verkligen ha. Det finns ju på TikTok då. Mm. Sällan vi har det som referens. Eller jag. Där finns det ju liksom en ögonkräm som bara finns i USA. Uh-huh. Där det är liksom, du vet, när vissa kan ha ordentliga påsar de dagarna. Mm. Låt säga när man är över 40 typ. Mm. Alltså kvinnor, ja, som har tagit hand om 100 barn då.
Ja, och det är ju väldigt genetiskt det där hur man får påsar.
Precis.
Har jag förstått.
Ja. Och då så finns det en kräm som hon lägger på ena ögat och inte på andra, får visa såhär. Vänta typ 30 sekunder. Och det är bara helt slätt.
Men är det någon koffein eller någonting?
Jag vet inte. Men jag är verkligen helt beroende.
Så att ögat också kan bara
men det är väl förmodligen något sånt. Då.
Det är därför ni inte finns här.
Ja, jo. Som alla mina kompisar och jag fick eksem av ett ögonfranserum. Som
jag visste som att man fick typ så här starr av.
Ja, vad bra det var. De här första ögonfranserumen.
Men
de,
man fick ju så långa av dem.
Ja, alltså det var ju obehagligt. Hur det liksom, ja, men det var ju som... man fattade att det var giftigt, för något var ju fel.
Folk hade, alltså, det var verkligen, man såg ju skillnad. Man bara, varför har du fått så långa ögonfransar? Och så var det ju att alla...
det var bara lilla bieffekten att man var knallröd hela ögonfransraden.
Och blind.
Och fick starr. Nog om det. Min talkshow, min. Mm. Mm. Nej, men den här talkshowen då. Det har gått väldigt bra tittarmässigt och alltså digitalt och framförallt. Linjärt är det ingen som kollar längre, tydligen. Och det har liksom fått, de börjar lite blandade recensioner. Mm. Men ändå liksom väldigt
överlag
positivt.
Överlag har jag bara sett bra.
Ja, ja men verkligen. Men en del kritik i början, och som är liksom vad jag läser i DMs och liksom kommentarer och sånt. Jag följer ändå. För att när vi började få så bra recensioner, då vågade jag ju leta upp den här liksom kritiken. Så här, vad...
mm. Varför letar du upp den då? För att du vill bli bättre?
Nej,
eller bara vill
för
veta?
Att jag vill veta.
Mm. Att jag skulle aldrig släppa in den energin. Jag vill släppa in energin.
Nej. Men och då var ju en återkommande kritik så här, hon pratar bara om sig själv, även någon krönika skrev så. Hon pratar ju om sig själv hela tiden. Och så satt jag så här, tänkte bara okej. Och i min roll då som ändå så här, väldigt, ja, men nära Bianca i det här jobbet nu, alltså jag coachar henne och sitter med Sahara och skriver manus och allting tillsammans med ett jättebra team verkligen. Men ändå att det är jag som ändå närmast kontakt med henne, så tänkte jag så här, men det är det här, ska jag, är det här någonting jag bör, eller vi bör prata om liksom. att de pratar om sig själv. För att jag tycker inte att det är ett problem.
Nej, för då blir det skapar ju närhet. Ja, risksamtalen, tänker jag.
Och nu är jag så glad att det kommer.
Åh, var det den du delade igår?
En ny text i Expressen. Från hon, Irena Posar. Underbar person. Hon är också underbar för att hon har skrivit bra om mitt jobb.
Det kanske hade kunnat vara en fruktansvärd person.
Vi har faktiskt delat kontor för så att jag tycker om. Men hon heter, ja, men uppmärksammade just det där. Att ta
sig, tryckt på play?
Ja,
ja, bra.
Att ta in sig själv på, i ett samtal. För jag har tänkt mycket på det där att prata om sig själv. För det är ju det enda vi gör i den här podden. Mm. Och det är liksom poddar som, som jag i alla fall brukar mest. Och jag tänker också på så här, intervjuprogram i USA och i Sverige. Och liksom den klassiska talkshowen. Hur har den sett ut? Liksom? Och vilka är det som har haft den?
Mm.
Och det är ju framförallt män då. Mm. Men sen Ellen blev jättestor.
Men om man tänker någon som har varit personlig då, som har varit stor. Det är Oprah till exempel.
Exakt.
Du vet ju allt.
Jajamän. Och det tycker jag liksom är så blint. Och den här första kritiken. Det var ju även liksom en viss liksom krönikor som också tog. Hon pratar om sig själv. Jag vet att i Aftonbladet var det en kvinna som skrev att Bianca pratar om sig. Och då tycker jag att det är så... jag vill kalla det för kvinnohat. Det är så lätt väg att gå. Mm. Men jag tror liksom att det, att man måste förstå hur typ kvinnor samtalar med varandra. Och hur liksom, hur är det någon som är så jävla socialt begåvad, så är det Bianca Ingrosso.
Mm.
Ingen kan ta det från henne.
Nej.
Alltså det, jag har sett det på nära håll och jag är förundrad.
Mm.
Och det som var gemensamt för alla gäster som varit hos oss, det är ju att de säger på riktigt efteråt. Jag hoppas att det är ärligt, men så här, jävla vad avslappnat det blev. Gud vilken så här, vad kul det här var. Det här var liksom en av de bästa intervjuerna jag fått göra.
Gud, du vet varför också? För att om man är en social begåvad person, du vet, om vi bara tar utifrån intervjusammanhang och bara tar in dig i ett rum, ett socialt rum här, till exempel på en fest eller vad det nu skulle vara, då vet man ju att då skulle Bianca vara en sån som ser till att alla skulle ha det trevligt, ja, till exempel.
Exakt så är hon.
Mm.
Och det märker jag också när vi skriver manus. Att det är när det är någonting som är kan uppfattas som otrevligt eller kränkande mot gästen. Som jag kanske har skrivit om. Eller så här glimten i ögat. Typ så här, du har ju... Ja.
Det vill inte
hon. Nej, men hon typ så här, men gud, inte det är... Alltså hon är väldigt mån om att gästerna ska...
Må bra.
Och då kan man så här, tänka som så här, folk som har pluggat journalistik och så. Mm. Är det liksom syftet med en intervju, att den ska bara, att intervjuobjektet bara ska må bra? Låt säga så här, söndagsintervju. Folk mår ju inte bra i söndagsintervjun som blir. Sen är han trevlig, han som håller och skicklig på massa andra sätt. Alltså verkligen.
Och framförallt så finns det ju. Vi har det ju så många bra alternativ,
ja,
alltså med bra journalistik.
Och Berfett är samma.
Ja, men hon är väl en fantastisk
journalist. Ja, hon blandar inte in sig själv. Och det måste väl också få finnas. Men det som Bianca
har... Det inte vara bra och dåligt.
Nej, exakt. Nej. Men det som Bianca har, som jag tror... Liksom, jag är glad att Irena såg det. Och jag märker även att andra ser det. Är ju, när hon blandar in sig själv, då öppnar sig folk. Då blir det här liksom, sociala samtalet.
Mm.
Sen är det inte att hon pratar om sig själv hela tiden. Men ifall hon då ska prata om ätstörningar med den, som Marcus Berggren då i helgen.
Mm.
Det är bara konstigt om hon inte blandar in sig själv. Det är klart att hon måste göra det.
Någon som också
eller när hon pratar
med
kändis, andra kändisbarn. Hon har jättemycket erfarenheter av det. Det är klart att hon ska blanda in sig själv i det. Och liksom få rätt... Och dessutom för att folk... Alltså hon är en av Sveriges mest kända människor. Det är klart att folk vill veta saker om henne också. Jag vet inte, jag kan bara starta med på den här kritiken. Och nu var jag så lättad när jag kände så här, okej, nu finns det i alla fall svart på vitt att någon... annan också ser att det kan finnas positiva egenskaper om att prata, eller positiva fördelar, eller vad man säger. Om man pratar om sig själv då i även intervjusammanhang, så jag vill bara säga det, och jättetack till alla som har kollat och skrivit, och ja, starkt avsnitt i helgen måste jag säga.
Mycket bra, fint segment.
Mm.
Och som du säger, man skulle nästan bli besviken till att om Marcus Berggren är där och pratar om ätstörningar, att hon inte skulle berätta om sina egna erfarenheter eller bara, jag vet inte, det är där det skapas alltså bra tv, för det andra har vi sett, så att ja, vad roligt, vad kul att få vara med en del av det här.
Ja. Nej, men jag är
stolt.
Ja, jag är faktiskt stolt, får man vara så barnslig och säga det.
Ja.
Det har varit så himla mycket jobb, så att jag har liksom, jag har verkligen, jag har grinat så mycket, jag har grinat varannan dag de här veckorna. Nu är hälften av säsongen gjord och det är jättekul, och nu börjar man ju som komma in i det, men det är så att det här att ta tid från sitt barn och liksom, mm. och så skulle man göra någonting som ingen kollar på eller som är superkritiserat, eller förstår vad jag menar?
Ja, det då, var orolig för, det skulle vara nästan som ett slöseri.
Ja, ja. Då hade det varit liksom, vem är jag?
Allt hårt arbete.
Ja. Mm. Och det där, det tycker jag också att, det är därför jag får också lite ont i magen då, till exempel när jag läser typ Irena Passage text, för att jag, det, hon ger väldigt stor känga till Bergfeldt där och SVT. Mm. Mm. Och då blir jag också lite så här. Jag vet ju hur mycket hårt jobb det är bakom det där. Mm. Och det där fyller en annan funktion. Man kanske inte behöver göra jämförelsen. Eller så finns det någon, vissa... Alltså, jag tycker inte att man inte får göra jämförelsen. Men...
Nej, för det är ju så många som... Jag tycker också att ibland så måste man ju få jämföra. För när de säger så här, de skulle aldrig jämföra Skavlan eller David Hellenius. Mm. Eller skulle vi inte det?
Jo,
vi skulle göra
skulle
det.
Ju faktiskt göra det.
Så jag tycker att den debatten, att så här, varför ska ni alltid ställa kvinnor mot varandra? Nej, jag tror inte att det handlar om det. Det är två olika format som har ställts mot varandra, tycker jag då, personligen. Fast så att det är, jag vet inte, dålig spaning. Mm. Man måste få jämföra också.
Ja.
Och det behöver inte handla om en som är bra, en som är dålig.
Nej, det kan ju vara ett annat typ av... Alltså jag tror att talkshow-formatet kanske ska utvecklas på vissa sätt. Och sen kan vissa saker vara som...
Jag tycker det är
olika publiker.
Ja,
också.
Jag tror också det. Och lite sån här, jag älskar ju American Late Night
Förlåt.
TV. Alltså jag gör det. Men där är det ju ofta att de kanske är... Men du och jag träffades ju på en fest. Mm. Vad hände där? Mm. Det blir ju oftast att de tar in sina egna liv, vilket alltid blir så kul.
Älskar det.
Ja,
ja, men det är exakt så vill jag. Det är därför jag tar sms-konversationen och smäller upp det med mellan Danny och Bianca i fredags. För att det är där, då får man ju liksom, det är som, här får man se deras sms. Och så är det ändå två av Sveriges största kändisar. Sen kanske det är ännu mer pirrigt ifall det är typ så Julia Roberts och Jimmy Fallon. Vad vet jag?
Ja, men det bästa, det är ju, vad är det? J-Lo och Leonardo DiCaprio?
Ja, exakt. Så de ringer upp. Eller försöker smsar. Ja, det är kul.
Ja, det är jättekul. Ja, nej men jag håller med dig, Hanna.
Såklart. Vilken skräll. Ja, sen behöver inte alla älska det. Det vet jag.
Nej, då behöver man inte titta. Nej. Precis som man inte behöver lyssna på den här podden.
Fast det behöver man. Fan i mig.
Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, jag kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm.
Nej.
Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så
får
vi
köpa
dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Alltså, det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla bustmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Jag är så orolig för min personlighet.
Och igen.
Jag är ofta orolig för min personlighet. Men jag och Johan är ju... Vi ska ju köpa ett nytt boende. Vi har ju sålt vår gamla lägenhet som vi hade inne i stan. Och ska ju nu... Vi bor ju ute i förorten. Men nu ska vi ju försöka hitta något lite... Ett gemensamt boende. Där man kan bo som familj. Mm. Och Johan sa, det är verkligen en bra läge att köpa nu, Linnea. Vi måste fixa ett lånelöfte.
Och det här är ju intressant. För när man ska fixa ett lånelöfte, han kan ju inte göra det åt dig.
Ja,
riktigt.
Jo.
Ja, men inte helt och hållet. Nej. För man måste ju ändå hålla på själv och ringa. Och med bank-ID.
Ja, och då är det ju lite så här att i våran familj så är ju Johan... Ja, han är väl kapten över de där sakerna då. Mm. Och så har jag ju med åren och åldern lärt mig att man måste ju ut... Om man ser saker som en utmaning så är det lättare att ta sig an. Och så här, det här är en svag sida hos mig. Men jag borde göra det för mitt eget självförtroende skull. Att så här, jag kan vara vuxen. Det är ju min stora... Liksom, jag tror ju inte att jag är vuxen.
Nej.
Jag tror ju att när någon ska ringa... När jag ringer typ så här till Skatteverket... Det, hej till Linnea. Alltså jag tror att de ska tro att det är 12-årigt. Alltså jag vet inte varför. Men jag är jätterädd att de inte ska ta mig på allvar.
Men det där känner jag igen mig. Ja. Alltså. Men får jag bara säga en sak. Jag tror att jag har blivit mycket mer tvingad än vad du har blivit av min partner.
Ja,
Johan har nog curlat dig lite. Ja, Anton har ju varit så här. För jag inte ville köra bil på, alltså hämta han två på natten på vintern. Ja. Då var han så. Du sätter dig i bilen och kör.
Ja, det skulle Johan aldrig göra.
Och det har gjort att jag känner mig mycket mer vuxen nu.
Ja, men då så har jag ju bestämt att nu ska jag göra det här.
Ja, det är bra. Jag är stolt över det.
Ja, jag ska fixa ett lånelöfte. För det är bra för mitt självförtroende och personlig utveckling. Mm. Klipp till att det har blivit värre än någonsin. För att jag är ju egen företagare nu och har ju inte ens ett bokslut.
Men det har du väl växt med?
Ja, men jag ska berätta bara hur det är. Jag tror att många egna företagare kan känna igen att det här att så här... Då är man lite utanför samhället. Framförallt om man inte har haft det så länge. Jag har ju inte ens ett bokslut. Mm. Däremot så har jag ju ett företag där jag kunnat ta ut en bra lön från dag ett.
Mm.
Så det finns ju liksom, man kan ju backtracka och se att här har det kommit in.
Mm.
Men det måste ju bli en mer individuell, liksom. De måste ju se över det, liksom. Man kan inte bara gå på, de måste ju gå in i min personekonomi och privatekonomi och kolla. Problemet är att det är inga banker som vill prata med ändå för tiden. Nej. De vill bara att man ska göra allt online. Vilket gör att om jag gör saker...
Eller prata med en robot typ.
Ja, och det jag alltid behöver är ju, vart är den här rutan där jag ska få förklara mig själv? Det finns ingen sån ruta. Jag löser rutan eller någonting. Ja. Utan det är bara att fylla i så här...
Så formulär.
Formulär. Så ringer jag till min bank, till också mitt företag. Och så bara, men det där kan inte jag online. Och så då borde jag egentligen säga så här, nej men jag, så här, jag behöver en mer individ, alltså så här, berätta läget. Då vågar inte jag säga det. Så jag, då följer jag i det online då. Ja men då får jag ju avslag på en gång.
Ja.
För det står ju så här, jag har ju bott utomlands också. Jag har inte haft någon taxerad inkomst på 4 år i Sverige. Nej. Alltså, så det var ju bara en mardröm. Så då var, det, jag gjorde ju 2 då. Och sen sa jag till Johan att vi bor kvar här där vi bor. Det är ingen idé. Mm.
Jag ger upp.
Jag ger upp, älskling, sa jag. Tyvärr, det blir inget för oss. Du har valt satsa på fel häst. Ja, och sen så tog det ju en dag. Och sen så sa Johan, kan du bara ge mig ditt bank, logga in på ditt bank-ID nu?
Been there, done that.
Logga in på ditt bank-ID nu. Typ så här, ja. Och sen gick det en dag till. Sen, nu har vi ett lånelöfte.
Mm. Ja, ni har det nu.
Ja, vi låner löfte.
Gud, grattis.
Tack så mycket. Men det var kul. Inte tack vare mig.
Nej, han gjorde sista ändå.
Ja, men han tog, så han förstod ju.
Men vet du, nu satt jag här och skröt om jag blev vuxen. Anton ju också alltid det sista åt mig.
För jag klarar inte av motgången, då blir jag ledsen.
Nej, jag vet.
Jag bara, ni tror inte på mig. Ni tror inte på Linnea Holm AB eller så.
Nej. Det är så pinsamt med min pension.
Vad är det nu?
Att... Ja, jag håller på att flytta min pension från ett ställe till ett annat. Det här är så jävla ointressant. Men jag vill ändå bara... Och Anton blev... Alltså jag hade ju något psykbryt för någon månad sedan. Mm. Att jag inte fattar liksom, vart pensionssparar jag nu.
Ja.
Och då så hade jag fått massa brev. Alltså jag hade kanske fått 10 brev från Avanza typ. Och där jag pensionssparar nu. Mm. Där jag liksom har, för jag vill. Det
jag bara. Med. Jag har ju också flyttat mitt sitt sånt ja. Spar. Mm.
Men det var tydligen en sak jag skulle skriva på grejer. Och jag ville inte se, liksom jag fick en allergi mot fönsterkuvert. Så att Anton fick alltså öppna varje kuvert, läsa igenom, sen skrev han en sammanfattning på varje kuvert. Då känner man sig inte vuxen, eller?
Nej.
Det är verkligen så.
Men det är som att jag, mitt självförtroende är redan så tung.
Ja. Att jag läste sammanfattningen.
Nej, du gjorde inte det, va?
Jag tror att jag har vårdnat det.
Men grejen är ju, det problematiska är ju också som jag nu. Du löste ju Johan det. Jag är bara tillbaka på ruta 1.
Åh gud, vi är så jävla od... Alltså
jag är på ruta 1. Det har jag inte gjort. Jag gjorde inte ett skit. Jag satt på mina höga hästar och sa, det här tar jag tag i. Det är bra för min personliga utveckling.
Mm.
Det är alltså noll personlig utveckling. Nej. Det var att logga in på bank-ID.
Mm.
Jag hade då kanske blivit till och med sur på honom. Jag kollar faktiskt på en serie i mobilen. Kan jag logga in sen på bank-ID?
Och det är också sjukt för att det är så här, ofta sådana här saker rör ju så stora beslut eller så stora delar av ens framtid. Men jag tror faktiskt att du och jag har någonting gemensamt. Och det är att vi har väldigt svårt att tänka långsiktigt.
Jag vet.
Och så, det har ju mänskligheten i stort. Kolla bara på liksom klimatkatastrofen.
Eller vilka beslut människor ja, tar generellt.
Alltså det, man är ju helt jävla dum i huvudet när det handlar om att liksom se längre än vad näsan räcker. Och jag tror, men i ditt och mitt fall så är det liksom, vi förmår oss inte att göra jobbiga saker om inte belöningen är liksom precis framför oss.
Nej.
Men det där är ju att vara vuxen. Och vissa saker så har man ju lärt sig. Både du och jag. Jag vet att du, nu gör du ju ner dig själv också. Du är ju jätteduktig på massa saker.
Ja, alltså det...
Men just när det kommer till... Jag tror att du och jag blir så jävla rädd för siffror. Är det det?
Ja, men, alltså, när det är liksom... bank också. För att, vet du vad jag alltid har kommit undan med? Alltså, jag löser allting. Men ofta så blir det ju, som jag säger, den här rutan, förklara sig rutan, måste finnas. Och den finns inte på banken. Det är bara så här, de ska titta. Mm, jag måste gå in och kolla på ditt konto, hur många alltså utbetalningar har, alltså du vet så här. Jag vet inte, beskärrad. Vänta, det finns inte utrymme för min gulliga personlighet här.
Ja, precis. Man ska skärmas ur någonting. Ja. Och liksom, det där tänker jag också på med ålder. Det där charmen blir ju charmigare ju äldre man blir. Framförallt så här...
Tror du att en juniorbankman bryr sig om en gammal tant?
Men det är ju det, precis. Eller det gör han ju, så här. Jag tänker att charmig, det kan man vara fram till 25. Alltså så här, leva på sin kvinnliga charm.
Jag kanske gjorde det ner tills jag var 30.
Alltså. Ja, jo, men i alla fall, den börjar ju rinna ur händerna, känner man. Sen är det ju en tid mellan typ 30 och 60. Då man måste vara liksom kunnig själv.
Mm.
Sen.
Är det ens barn som gör åt den?
Nej, men sen kan man väl liksom.
Jag förstår.
Jag förstår inte.
Så det är några tuffa år för dig och mig nu. Tills vi kan gå tillbaka till. Åh, hjälp mig.
Ja, jag är bara en gammal kvinna utan. Ja. Så det är väl så det kommer vara.
I alla fall. Nu då så håller vi på och budar lite och ha oss.
Mm.
Och.
Och då tror du att du med din skärm ska kunna få ett radhus.
Du, jag, alltså... så här är också kul. Jag är, utifrån hur det ser ut hemma då, i de här husen.
Mm.
Så kan jag också säga vad de är för gud, det här är några som verkligen behöver sälja. Alltså analysera, jaha, de här köpte för 2 år sedan. Oj, nu gör de en förlust. Varför ska de säga? Eller så, men de här kommer ju göra en vinst
oavsett. Ska de separera?
Ja, alltså jag analyserar och berättar för Johan hur de känner inför den här försäljningen. Han bara, vad pratar du om? Vad är det du pratar om? Jag bara, men jag tror att de här, de är verkligen redo nu. De ser sin chans att liksom steppa upp. De måste vi köpa ett hus. Alltså du vet så här, han bara, ja, alltså han bryr sig ingenting.
Nej.
Jag har analyser.
Ja, men det är helt rätt. Men jag är ju, ja.
Men du är ju också väldigt inne på inredning nu.
Ja.
Alltså huset.
Ja, ja.
Och jag var sjuk i fredags och då låg jag hemma och så såg jag ju Husdrömmar i Sicilien, min favoritserie.
Jag vill minnas att det inte alltid var din favoritserie.
Nej, men det var ju när jag mötte
mig. När jag pratade om Marie, eller när jag pratade om Marie. Ja, precis. Där vi pratade om i podden.
Nej, vi har inte pratat om det i podden, tror jag.
Vi gjorde aldrig det.
Nej, eller? Vi gjorde aldrig det. Det var, alltså vi hade det, men vi pratade aldrig om det, tror jag.
Ja.
För det är så intressant.
Ja, men för att jag är en Husdrömmar-fan från avsnitt 1.
Men det
1.
Har jag också varit, men inte Marie-fan.
Och jag var ju också ett Marie-fan. Sen är hon ju liksom, kan hon ju stressa. Alltså vi pratar alltså om Marie Olsson Nylander då.
Underbar.
Underbar kvinna som då har den här, hon är ju känd inredare. Hon har ju verkligen liksom blomstrat genom det här programmet. Så att hon har ju fått en spin-off som är Husdrömmar i Sicilien, 3:e säsongen nu. De bygger om ett...
3:e och sista.
Är det sista? Åh, gud vad deppigt. Ja, men de bygger om ett stort hus i Sicilien, eller renoverar ett hus i Sicilien. Förra säsongen var det i trädgården, nu kommer det vara lite blandat, vad jag förstår det. Vinkällare bland annat. Ja. Och så har hon 4 barn och så är hon ihop med sin man och sen har bröstcancer. Och när jag då pratade om Husdrömmar i Sicilien säsong 1, så var jag typ så här, du måste titta, och du var så, jag klarar inte av henne. Jag kan inte se henne. Jag blir så stressad.
Ja. Men problemet är ju att Chusui Marie, alltså det är ju för att Marie, så här var det. När Husdrömmar säsong 1, då var jag precis nybliven mamma. Och försökt hitta mig i min mammaroll. Och Marie i sin mammaroll var allt som jag försökte tvätta bort. Det är inte så strukturerat. Alltså det är så här, och hon är verkligen så här, jag håller på att måla om ett rum. Och så, nej men gud, Solberg, jag bara äter bullar idag. Pizza, vi måste ut iväg och hitta om det finns någon pizzeria öppen.
Ja.
Och du vet så här, jag
fick... Missa tåget.
Ja, de kollade liksom tider och allt sånt som jag är så rädd för att göra. Alltså så som har gjort att, så som jag är egentligen, men av år av skräck från något, så har jag försökt tvätta bort det där. Och sen så ser man någon som man är egentligen ganska lik. Och så
jag
får hon
vara exakt känslan.
Ja, och så får hon vara så.
Ja, hon får vara
hon
så.
Hon får vara så. Och jag får inte vara så. Nej. Då vart jag arg på Marie. För att saker som jag inte tycker om med mig själv fick hon vara. Så det var bara det. Så nu var det en analys av mig själv. Men för det finns ju mycket med henne som är så... Alltså,
jag tror att många kan känna så, alltså när man ser på henne. Jag tror att de som är irriterade på henne och hennes sätt, det är nog människor som försöker kontrollera någonting inom sig. Så här, att det, får man vara så där? Får man vara så där? För att jag förstår din känsla. Jag är inte så himla lik Marie,
nej,
liksom i grunden.
Så men, du kan mer tycka att hon är bara inspirerande?
Ja, verkligen. Jag behöver, det är inte så komplexa känslor kring henne. För mig är det väldigt lätt att inte missa eller det har inte så laddat för mig och sådana saker skulle jag säga. Men däremot så kan det vara annat. Alltså typ med min egen mamma kanske. Alltså så här, hon får vara som hon är. Hon får ju vara så. Alltså jag kan vara arg på mamma för att det är, ibland kan jag känna att det är mycket i mig som är som mamma som jag försöker tvätta bort.
Liksom, det är exakt samma ju.
Så jag förstår verkligen din känsla. Och sen, men nu har du ju accepterat
det. Nu har jag accepterat. Jag har försonats mer med mig själv. Och då också försonats med Marie. Och då blir jag så lycklig. Och så såg jag, var jag också hemma efter jag hade sett. Och så jag bara, men nu ska jag kolla om hemma hos heminredningsarkitekterna.
Ja, det är också så bra.
Alltså att se på hem som de här människorna gör. Jag behöver inte tycka att alla har fint. Nej. Men sättet de skapar sitt hem utifrån bara att vilja leva typ som i den filmen. Som är. Alltså du vet, det är så inspirerande. Medan jag sitter och försöker få ihop på Pinterest.
Jag vet.
Det är fel.
Men vet du vem jag... Jag tror vi kanske pratade om det här, men hon är Beate.
Ja.
Och, vad heter hon? Beate
Human.
Ja, men hon är du är ett stort fan av och liksom... och även jag. Nej, men, och hon sa ju sånt jävla bra i det där programmet. För det finns ju ett avsnitt om henne.
Ja, det är första avsnittet tror jag.
Att hon bara, man ska köpa det man tycker är fint. Och jag började göra det efter att hon sa det.
Mm.
Att inte bara hålla på att matcha allting. Alltså att man ska vara så här, vi har en beige-soffa så därför måste vi, då kan vi ha en kuddig färg. Köpa det man tycker är fint.
Ja.
Och jag började, sen jag gjort det, då är de sakerna jag älskar mest i mitt hem just nu.
Ja, och det kan ju vara lätt när man ser så här hem hos heminredningsarkitekterna, då kan det ju handla mycket om pengar och tänka att det handlar om pengar och så. Mm. Men jag kommer ju från ett hem där man inte hade pengar, men man skapade så fint ändå.
Mm.
Det var inte designmöbler, men man skapar vackra miljöer. Och det var
din pappa är ju snickare och skitbra på...
Ja, ja, och mamma är jätteintresserad. Alltså det har alltid varit så otroligt mysigt hemma hos oss. Mm. Utan att man har så värst stor budget.
Mm.
Och jag tror också att man blir väldigt inspirerad av sin barndom. Precis som man tycker om samma kläder som när man var barn. Mm. Som vuxen, så tror jag att så här inredning... Alltså jag är väldigt så... Jag tror det är därför jag älskar alltså Beatas. För det är så mycket färg, så mycket textil.
Mm.
Precis som jag är uppvuxen.
Mm.
Det är det här lite brittiska, typ så här... Ja, så jag blir... Det är en fin påminnelse, tycker jag. Att verkligen bara välja det man själv tycker är fint. Mm. För jag tror att många, nu när man har Instagram och Pinterest. Och det är därför alla hem ser likadan ut.
Mm.
Den här personliga känslan har ju försvunnit. Mm. Johan Anton är ju verkligen fast i någon typ av...
Nej, men de vill ju bara ha det clean. Det är bara skandinaviskt minimalistiskt.
Och så ska det vara dyra grejer, typ. Ja.
Just nu har ju inte vi några grejer hemma, känner jag. Alltså vi har ju inte hunnit.
Nej,
jag måste 7 månader och ändå
det är ju
inte.
Så svårt. Och jag tror att det här är rädslan att göra fel.
Mm.
För att när Sofia Wood och Elsa Billgren släppte sin bok så pratade ju de om inredning. Och så hade ju de varit hemma i många inspirerade hem.
Mm.
Och då sa de att en gemensam nämnare hos alla de här vackra hemmen är att det får bli fel.
Ja.
Alla har någonting.
Det är inte 100%.
Det är inte 100%, även fast man kan tro det. Att alla har någonting som, det här var så jävla fult.
Mm, mm.
Och det tycker jag är upplyftande.
Mm. Vi får gärna våga.
Ja, och då så såg jag, jag har liksom ett citat som jag ofta tänker på. Arkitekten Gert Wingårdh. Jag
älskar.
Så la upp en bild på sitt sommarställe.
Mm.
Och de har... liksom inomhus målat med sån här slamfärgsyta. Mm. Som du vet färgar av. Röd, röd färg.
Fint.
Jättehäftigt. Men ja, det färgar jag av. Och så landade upp den här bilden. Och så var det ju någon tantalura som kommenterade. Men är det inte störande att ha en slamfärgsyta inomhus? Snyggt. Men så opraktiskt med en vägg som färgar av sig. Ledsen gubbe. Själv har man tröttnat på slamfärg och bytt utomhus och byter panel. Och så svarar han henne så här. Jag älskar kattens rosa färgade tassar. Hennes vita strumpor lånar farlig ton. Det praktiska är ett hot mot all poesi.
Mm.
Och får man säga nej, vad man ska välja poesin i inredningen före det praktiska. För att man blir kanske lite mer lycklig i sitt hem då.
Mm. Om man är lagd åt det hållet.
Ja, om man inte är Johan och Anton. Jag vet inte om det är så mycket poesi.
Nu skulle vara slamfärg. Inne. De skulle torka och torka och torka till fördärvelse. Men jag menar, för dig är det ju kanske... Och jag är ju något mellanting, känner jag. Liksom att, men jag kan verkligen förstå... Jag kommer ju också från ett hem där det är väldigt mysigt. Och morsan, alltså... Ja, men och framförallt mina grannar då, alltså de här konstnärsparet som jag bodde jättemycket hos. Där var saker fel, men det var så otroligt vackert. Bodde i ett gammalt kapell liksom. Ja, men det var så fint.
Ja, du visade, det såldes ju.
Ja.
Visst gjorde du det?
Ja, det har sålts, precis.
Fantastiskt hem.
Ja, och det, jag vet inte, det är klart att det påverkar en. Jag märker nu att jag bor ju i ett hus från fel årtionde för mig.
Ja, du vill bo i ett äldre
jag
hus.
Jag vill ju verkligen bo i sekelskift egentligen.
Nästa gång
men
kanske.
Det vill ju alla då. Men
nej, jag tror inte alla.
Nej.
Nu är det ju så inne med 60-tal, sådana alltså tegelhus.
Jo, det kan jag också tycka fint. Anton älskar ju sånt. Men jag
det är för att det är på Instagram nu.
Ja, men han älskar också sånt för att han gillar ju raka linjer. Han tror väl att han ska vara någon slags James Bond i de här husen.
Jag tror att jag ska bo i ett runt hus av tyg.
Och jag vill ju bara bo liksom i en herrgård. Utan grannar, mitt ut. Eller liksom utan... Ja, ni vet. Ja. Jag vill ju tillbaks. Jag går i barndom.
Jag säger det. Man vill ha det man är uppvuxen med.
Får vill jag ha.
Jag vill också ha så här. Jag är uppvuxen i parhus. Min mormor och morfar bodde i det andra. Mm. Men från alltså 50-tal. Alltså det är så charmigt.
Mm.
trähus.
Ja, det är mysigt. Knarrande golv och sådär. Ja. Marie Olsson i Lander skulle väl kunna göra fint där då. Ens inre Marie Olsson i Lander.
Ja, jag tycker det är bara mysigt. Det är mysigt att få drömma om inredning också. Mm.
Så kan jag vara avundsjuk på det, liksom hur de, det finns en scen nu i andra avsnittet i Husdrömmar Sicilien när den här kvinnan då, Marie, och sin bästa kompis går på loppis. Då kan jag vara avundsjuk på, för den där känns, jag kan känna igen mig liksom i någon procent av det, men de blir ju alltså, de skriker ju rakt ut när de ser saker. De har så stora visioner, det handlar som, de är så den här barnvagnen där de bara fyller med grejer.
Och
nu kan jag bli så här, det där är ju inte jag.
Nej, men vet vad det är? Jag tror det är. De vet vad de vill ha mer.
Mm.
De har släppt den här osäkerheten, utan de följer sin, sin poesi. Vilket vi fortfarande, vi håller också tag i någonting annat. Eller vi kanske ska ha det så här. Eller jag kanske ska ha det mer.
Matcha det här. Är det här tidsrätt? Tidsenligt?
Exakt. Jag tror att det är det att de som lyckas är de som vågar släppa taget. Vi är fortfarande försiktiga generaler som...
Och så försiktiga, och sen är det också, ibland orkar jag inte.
Man ser ju tiden. Hon går ju upp. Jag menar, Solveig får äta pizza sent.
Ja. Solveig får bara hänga med.
Men det är också... Jag måste faktiskt säga det om... Då i avsnitt 2. Alltså jag... Det här då som jag berättade, att jag kände så här... Men gud... Åh nej, Marie, alltså att jag tyckte illa om mig själv och allt här med rutiner och hur man väljer att göra saker. Att det hennes barn får uppleva. Vilket äventyr. Mm. Irra runt där i Italien. Alltså vilken fantastisk barndom.
Jo, mamma är glad.
Mamma är glad.
Mm.
Och de får se vackra saker, nya kulturer. Alltså jag blir så att, ja... Den personliga utvecklingen fortsätter för mig av att se Husdrömmar.
Ja, men man, jo, men jag blir också så här, alltså de går ju upp i det där, det tar jättemycket tid, men det man själv känner är ju att, alltså jag kan tycka också det här med inredning kan vara sån jävla som ok att bära. Alltså att jag vet inte, nu är det också när jag köpt nytt hus och folk var så här, jag hade ju någon som fotade hos mig, jag var bara så här, jag tar undan alla saker, ni får gärna se hur huset är byggt typ, men jag vill inte, det så, jag vet inte, det blir så personligt också med alla mina grejer, jag vet inte, jag blir väl nästan lite så där, ska jag visa för mycket, alltså jag köper, jag vet inte, och duger det som jag tycker är fint då för någon annan?
Det är det som är jobbigt, att man är rädd, alltså när man som du är lever lite på Instagram också, att man är rädd för tyckandet.
Ja.
Så fort du lägger upp någonting, då är det så här, ni borde kanske gjort så här.
Ja,
alltså, det är no mercy.
Ja, men som min kompis, alltså han la ju upp, han renoverade sin lägenhet och så la han upp på Instagram, eller han hade live, och folk är liksom, gud vad fult det blev typ. Och så vet jag mycket han har lagt ner på det, och det är jättefint, men liksom någon kommer ju alltid tycka att det är
fult. Och det är ju så privat.
Ja, jag vet.
Alltså det är verkligen det är ens egna smak. Det är ungefär som att säga, fan vad fula kläder du har på dig.
Jag vet.
Vad har du på dig?
Ja, konstig matta. Konstiga skor.
Nog om inredningen.
Vi har fått en väldigt intressant lyssnarfråga som jag tror både du och jag kunde relatera till på många sätt.
Hon är en tjej, precis gått in i en relation, så hon är nykär.
Mm.
Och problemet är att jag allt ofta börjar känna mig bortprioriterad och oälskad.
Mm.
Detta på grund av att min pojkvän dels jobbar väldigt, väldigt mycket och alltid på kvällar och helger. Och jag väntar alltid uppe på honom trots att jag är dödstrött och ska tidigt upp nästa morgon. För jag vill ju hinna att vi ska få mer tid med varandra. Och han kan dock komma hem och vara fast i något mobilspel eller så är det något på börsen. Och trots att han är gullig och pussar på mig så känner jag mig som typ prio 3 typ. Efter hans jobb och hans jävla telefon.
Mm.
Och hon är lite så här, jag blir så otroligt ledsen. Och jag fattar att jag ska prata med honom, men hur? Så fort något händer och jag känner mig oälskad blir jag bara ledsen och vågar inte säga något. Och hon också så här, du vet, ber honom så här, kan du inte hålla om mig och lite sådana saker
på kvällen eller natten så hon får somna och hålla om henne.
Relate. Det där är jag i alla mina relationer som jag har varit nästan utom en tror jag.
Jag kände också igen mig från när jag var lite yngre skulle jag säga.
Ja, gud, det har ju skett både utveckling hos ens partner men också hos en själv.
Ja, framförallt hos en själv. Ja. Jag skulle säga att Anton fortfarande prioriterar sin karriär. Jag tänkte på en fråga hon hade i den där frågan. Mm. Och det var, är det här normalt? Är det så här killar är? Och då vill jag säga bara en sak. Att, nej, jag tror inte att det är normalt. Eller jag tycker inte att det är normalt, men jag tycker att det är vanligt.
Exakt.
Alltså det är inte normalt på så sätt att det liksom, att det är så, man bara ska låta det vara, att det är så här, så nu är det på det här sättet. Men det är vanligt på så sätt att killar i mycket högre utsträckning generellt sett har en egen agenda. Mm. Där pratar ju du och jag mycket om och har alltid funnit varandra. Ja. Att det är, att killar, om det inte är ett jobb som tar väldigt mycket tid och är väldigt viktigt för dem och de väljer att lägga tiden på det. Det behöver inte ens vara en chef som kräver, utan de, prestationen är hög liksom. Mm. Och de bryr sig väldigt mycket om det. Så kan det vara ett annat intresse. En sport.
Ja.
Och det vanliga är ju att kvinnor prioriterar alltid relationer före sin egen agenda. Sina egna intressen. Sin egen karriär till och med. Och det där har jag sett på väldigt nära håll. Som att Anton jobbade ju som managementkonsult ett tag. Där jag knappt såg honom. Men då lärde han ju också känna många inom samma bransch. Och där jobbar man ju extremt mycket. Och vi umgicks ju med flera par därifrån. Där det till slut blev att kvinnan inte, att jobbet tog för mycket tid. Så det var liksom, de kunde inte vara ihop. Kvinnan gjorde slut och drog för att han prioriterade jobbet. Och jag tror liksom inte att det är ovanligt. Och jag vet det, visade den här frågan för Anton i morse faktiskt. När vi satt på bussen på vägen in. Och han bara, hans första reaktion var verkligen så här: gud vad svårt. Men han bara, jag måste vara ärlig med att säga att jag förstår ju killen. Alltså jag kan se det. När hon skriver att han vill hålla på med mobilspel.
Mm.
Det är ju liksom en ångest.
En paus.
Alltså det är ju en vila. Det är ju att liksom, för man har ett krävande jobb eller ett jobb som tar mycket tid. Då vill man ju liksom, alltså vet man ju själv nu när jag jobbar mycket. Att det enda jag vill är liksom, låt mig vara. Jag behöver liksom bara få liksom ner pulsen typ. Mm. Och jag vet inte, samtidigt så här, man kanske måste liksom fundera kring liksom, vad vill man ha ut av en relation? Vad är hans, hur får jag kärlek och på vilket sätt ger han kärlek? Det här är ju väldigt inne nu att prata om så här kärleksspråk, det har vi gjort innan också. Att så här, finns det andra sätt som han visar för henne att hon är en högre prio än vad hon faktiskt känner sig som?
Precis.
För det har jag haft jättesvårt att se hos Anton. Som att mitt kärleksspråk är då att jag vill att han ska säga att jag är så sexy, bra, snygg och världens bästa. Typ. Medans att hans kärleksspråk är att skriva sammanfattningar på kuvert åt mig när jag har ett meltdown. Mm. Han finns alltid där. Mm. Alltså, hans famn är alltid öppen för mig oavsett hur mycket han har på jobbet. Så han gullig och puss, alltså för som, precis som hon skriver.
Mm.
Och han ordnar saker åt mig. Finns det någonting som den här killen gör som hon kanske inte, som hon tappar bort i allt det här att hon känner sig oälskad? För att han har mycket.
För man kan inte kräva av, alltså det är väldigt viktigt, istället då för att vara den som ligger där och ber om att han ska hålla om, så måste man ju, jag tycker att det är också, det är inget fel att ta upp det här.
Men
alltså, jag tycker att det har med att ha en vuxen relation att göra och prata om de här sakerna.
Mm.
Och det viktiga är ju på något sätt, tycker jag ändå så här, är vi känslomässigt nära?
Mm.
Alltså, bryr han sig om mig på riktigt?
Mm.
Och då hur han visar det. Och det är, för mig och Johan är det samma sak. Att Johan ställer alltid upp för mig.
Mm.
Alltså, jag vet det.
Mm.
Alltså, jag och Florens är hans högsta prioritet.
Mm.
På ett sånt, alltså jag kan ju se det i andra. Han jobbar ju också jättemycket hela tiden. Mm. Men då sitter han också uppe på nätterna. När han kommer hem från jobbet då, ganska sent, tycker jag. Jag tycker att han kommer hem sent. Då är det bara jag och Florens som gäller de där två timmarna. Mm. Och sen sitter han uppe på natten och jobbar.
Mm.
För att han ska då finnas där de timmarna.
Men enligt den här tjejen så verkar det inte riktigt vara så heller.
Nej, men det där har ju kommit med tiden. Mm. Det var det jag skulle säga. Att så här, nu det är mer som står på spel, för Johan också vet det. När man är ung, så har man, alltså så här, nu är han pappa också, bam bam bam.
Mm.
Vi har gått igenom massa saker i våran relation som gör att så här, Johan har insett att jag måste. Han har ju fått visa, har jag fått möjligheten att visa att jag är viktigast.
Mm.
Vilket man kanske inte har när man är i början av en relation. Så här, på vilket sätt kan han visa att jag är absolut viktigaste? Ja, det skulle då, då är det helt plötsligt att han ska smsa då varje dag. Mm. Men man kan aldrig kräva av en person att han ska bli en sån som smsar gullig sms 100 gånger om dagen.
Nej, och, den, och det krävandet och den kontrollen kväver ju liksom ja. Kärlek.
På något Jag sätt. Tror också det, att hela tiden också belysa att någon älskar en på fel sätt. Det är liksom, det är vägen till att någon typ tröttnar på en.
Mm.
Du älskar inte mig på det sätt jag vill bli älskad. Mm. Utan man måste ju prata om hur visar vi att vi älskar varandra.
Mm.
Och jag tror hon är också nykär. Mm. Och då, kan man, då vill man ju bo i armhålan. Framför jag, alltså man vill ju flytta in i deras arm. Ja. Men många killar är inte så. Deras liv pågår. Medan man bara, det där är mitt, du är hela, allt det viktigaste jag skulle kunna sjukskriva med för att vara hemma med dig.
Exakt. Det är därför det tog slut med Anton där i början flera gånger. För jag bara...
Du ska spela hockey,
jag drar för att jag vill ju liksom krypa in under din hud och du känner inte likadant. Så mitt tips till den här tjejen är, för hon skriver att hon stannar upp, hon sitter uppe på kvällarna för att han ska komma hem så att de ska hinna ses och så fast hon ska upp tidigt. Mitt tips är, gör inte det.
Nej.
Mitt tips är, för då har de så otroligt olika förväntningar.
Mm.
Hon offrar någonting för hans skull och han kommer hem och håller på med telefonen. De är på helt olika liksom förväntningsstadier. Liksom de är på helt olika platser när de möts i det där.
Skapas en otrolig ojämlikhet. Att han är alltid skyldig henne någonting då. För att hon har offrat och stannat uppe till exempel. Ja. Och det blir så fel dynamik.
Det blir, så det man kan göra som jag tror... Jag vet inte, i någon annan podd kanske de skulle säga så här, ja slut, han ska ge dig mer tid. Nej. Mitt tips är snarare så här. Du, lev ditt liv. Han verkar ju vara inne i det, alltså att han fokar på karriären. Mm. Ni är kär i varandra. Jag tror att han är säkert dunderkär i dig.
Det tror jag också.
Utifrån det saker du skrev. Men för när du börjar offra saker för honom, det är då blir du, liksom, du bygger på din ilska. Jag känner igen mig så jävla mycket på det där. Snarare typ så här, träffa kompisar, avboka inte saker, tänk inte så här, på torsdag är den enda kvällen vi kommer hinna ses, utan boka in saker du också, lev ditt liv och sen så får ni liksom prata med varandra om när ni ska ses så att det blir liksom om
och på det är viktigt tycker jag mer att man håller lite mer där man lovar, alltså så här, har han sagt att han ska, vi säger till exempel någon går ut och så säger de att de ska höra av sig, då tycker jag det är viktigt att man hör av sig. Alltså det är liksom mer sånt som bygger tillit. Men det här, jag vet inte riktigt vad de är för ålder heller.
Nej.
Men det är...
Det känns som att de var lite yngre ändå. Ja. Men det här att vänta på någon och liksom känna att man gör avkall på sig själv och sin tid för någon annan. Och sen uppfyller inte han de exakta kraven man har då när man ska ses. Det är fan, det blir inte bra.
Nej, och det är det som alltid har väckt galningen i mig. Så till slut, alltså, då vet man aldrig vart det slutar någonstans i slut.
Nej, så lev ditt liv och prata. Och
det här kan man ju prata, tycker jag, om. Man ska ju inte prata om det när någon känner sig ledsen.
Nej.
Utan det är mer härligt sen när ni har en härlig middag med vi, och så kan man prata om förväntningar på relationen. För jag tror det är så, och jag, alltså, jag har ju alltid haft, som när vi var yngre, jag och Johan, så tänker jag att jag ville nog att vi skulle vara mer än vad han ville, men han älskade mig lika mycket. Men det var bara att det fanns plats för så mycket mer för honom. Han ville ju träffa kompisarna, han ville träna, han ville bam 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 bam. Vi pratade aldrig om de förväntningarna.
Nej.
När vi var, alltså vi gjorde aldrig det.
Mm.
Hur ser en lycklig relation ut?
Mm.
Och så får man mötas någonstans på mitten.
Mm.
Man måste ju ändra lite på varandra eller ändra på sig själv lite för någon annan. För som sagt, han kan ju inte bli, han kanske aldrig kommer bli den där.
Nej.
Och
han kanske kommer till insikt att han behöver ändra på vissa saker och sig själv, men det måste komma lite från han då. Du kan ju hjälpa inte att du säger så här, du måste messa mig varje dag.
Nej.
Du måste hålla om mig och så.
Utan det kan ju vara mer,
och det blir också bättre som kärleksspråk från hans sida om det kommer inifrån han och så.
Ja. Och försökt upptäcka vad han gör faktiskt för att visa.
Ja men verkligen.
Även fast det inte är det du vill.
Nej, exakt. Se hans kärleksspråk och fråga han också så här, vad tycker du att du gör? Alltså så att man är så öppen man kan vara.
Något ska de göra i alla fall.
Ja, givetvis.
Så det, man inte gör någonting
men
då
det som blir alltid när jag tänker på sånt här är också att jag blir ju arg också, för att jag tänker att det är så typiskt killar liksom, att, alltså, man vill inte vara och heller en person som bara säger det är så typiskt killar och sen ska man bara låta det vara så, men jag tror att man där har man, eftersom att det,
men
det är så
kanske
jävla
också typiskt
svårt
tjejer.
Ja, för det är det jag ska säga. Det är så jävla svårt att förändra någon annan. Det är det enda vi vet. Det är det enda jag vet om relationer efter 18 år. Mm. Det är så, det går inte att förändra någon annan. På något, ska, alltså, det jag tror mig, det jag har försökt. Det är så jävla mycket lättare att hela tiden tänka på vad, det här är mitt liv. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Och sen försöka i det bygga ett liv tillsammans med någon annan. Alltså att man inte bara, man gör sig så jävla beroende av män på ett sätt som är hemskt.
Som,
och jag tänker också en sak som hon skrev i det här, att hon säger, jag vill inte storböla för honom varje dag. Liksom. Att hon säger, jag vill inte, att man är rädd att vara en klängig tjej. Att vara en klängig tjej är ju det absolut värsta man kan vara. Mm. Det är liksom vår ständiga rädsla av det vi alltid är.
För vi vet ungefär att det är fel, det får folk att backa.
Ja, exakt. Och jag tänker på mig själv när jag var 20, hur rädd jag var för att vara en klängig tjej. Och liksom saker jag höll på med bara för att inte vara det. Gömma telefonen, inte svara Anton. Alltså du vet, var liksom så här, gjorde dumma saker. Var så fruktansvärt omogen. Just för att den här rädslan får vara klängiga tjejerna så jävla stor. Och då tänkte jag också på den här låten vi ha, som heter Komplex, som blev så stor på TikTok. Vi hade ju henne hos Bianca. Jag vet inte om du har hört den.
Jo.
Och där sjöng hon just om det. Och jag tror att det är liksom en, finns ju en anledning varför den här låten har blivit så stor. Jag ska spela bara den.
It's a complex. It's a complex.
Och det är verkligen som hon sjunger så här, att det är så jävla, det är det vi pratar om nu också, att det är så jävla komplicerat också. Det är inte bara så här, han har fel, jag har rätt.
Nej.
Han är dålig, jag är bra. Man, det är som olika roller man spelar på något sätt. Mm. Och som tjej, jag vet inte, att jag bara känner igen
jag
i det här.
Jag kände också att det var så jobbigt att då när man var också ny i en relation, det kanske var så här, du och jag, när vi blev tillsammans med Johan och Anton, våra första relationer, och så gör man det som man tror är rätt. Mm. Och så blir det typ lite fel ändå.
Mm.
Och då jag är ju perfekt.
Mm.
Eller, alltså, jag försöker vara en perfekt tjej.
Ja. I'm being a good wife.
Ja, jag så här, jag vill, vadå, det här är väl, är inte relationen det viktigaste?
Mm. Mm.
Och så har man en partner som har tusen andra saker på agendan.
Mm. För de har aldrig fått lära sig att relationer är det viktigaste. Och frågan är då, det jag säger med det här är så här, det kanske inte ska vara det viktigaste jämt.
Nej.
Det är du som är viktigast på något sätt. Eller på något sätt, på alla sätt. Men
det här är ju också
lite samtidigt är det fint att bry sig om relation. Det måste ju finna, det är därför jag menar att det är komplicerat, för det är så här, jag tycker inte att det är liksom rätt eller fel, men man ser ju ett mönster. Det är ju så här för många och för en själv.
Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu är jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin för de andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men det, ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS. Det är lite kul apropå det så för att summan av det, du och jag, varför vi är där vi är nu i våra relationer är så här, det är väl personlig utveckling då.
Mm.
Alltså att man har...
Ja, verkligen. År av terapi för mig.
Ja, och år av erfarenheter för mig, skulle jag säga. Och så var det så kul, alltså det, för det får över mig till mitt andra ämne, eller mitt sista ämnet idag. Så jag skulle leta i min gamla mail efter några gamla bilder på mig och Johan från gymnasiet eller vad det var. Så hittade jag hittade en gammal skoluppgift från gymnasiet från Svenska C.
Åh jävlar.
Ja.
15 år sedan typ.
Ja.
Ja.
Och det var det jag då som hade gjort en textanalys på Genesarets sjö från Kjell Höglund. Jag vet inte, alltså alla vet ju såklart inte vem Kjell Höglund är. Jag vet att många som lyssnar vet det. Mm. Men jag pratade ju bland annat om honom i avsnitt 27, känslomässigt curlad, så pratade jag om Kjell Höglund. Och han är ju artist, men alltså jag skulle säga att han är mer poet egentligen. Verkligen. Och han är också utbildad psykolog, vill jag bara
säga. Jaha, är han?
Ja, precis som Tranströmer. Tranströmer för övrigt som jag aldrig har gillat. Jag försöker, försöker.
Jag fattar inte det. Det känns jävla Alex Schulman.
Det är så mycket metaforer. Ja, det är så manligt. Ja, jag vet inte vad det är.
Jättemanligt.
Rakapparat som blir en helikopter. Jag förstår ingenting.
Hårda värden.
Ja, jag har försökt. Killar älskar Tranströmer. Jag förstår ingenting.
Är det som liksom en... Det är manligt förpackad så här, hudvård. Alltså fattar du vad jag menar? Att det är liksom poesi som är så mjukt och hudvård som är så mjukt.
Men för mig
och så är det liksom en ax. Eller liksom att det är svart kork typ, och står typ grooming. Nej, det fan jag.
Men det måste ju typ vara det.
Och Tranströmer gör samma med poesi.
Fast jag tror att Tranströmer får män att känna sig mjuka.
Ja, precis. Nära sina känslor. Ja.
Och jag har alltid tänkt så här, tänkt ofta i mitt liv. Men är inte poesi? Borde inte jag läsa mer poesi? För att det borde väl passa mig. Men varje gång jag gör det så bara, nej. Det är så, nej men det är... Jag förstår ju inte. För jag tycker det är så specifikt ofta vad de menar. Och så förstår jag inte vad de menar. Nej. Och jag tror att Kjell Höglund är liksom tvärtom. Det är så mycket uppe för tolkning. Och precis som jag älskar musik där jag får tolka själv och lägga in mina egna värderingar. Att alla kan hitta sin högst personliga tolkning av någonting. Det är då det blir bra. Mm. Och Genesarets sjö, det är hans mest kända låt. Och den är ju superälskad. Och alltså Eva Dahlgren har gjort cover på den. Marcus Krunegård har gjort cover på den.
Kan jag inte lägga in lite låt om
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och lika så på Galleri Blö.
Och alltså Annika Norlin, alltså säkert älskar Kjell Höglund. Det är många som är inspirerade, och jag tror att han är, när det kommer till kanske oss, vi som är lite mer vilsna och förvirrade, känner oss det, då är det väldigt läkande att lyssna på Kjell Höglund. För även fast livet är svårt och liksom ett mysterium, han tar sig an väldigt så här vardagliga saker.
Man vänjer sig.
Ja, men det är ju underligt. Vet du, jag tänker på den varje gång jag plockar ur diskussionen.
Ja, jag vet.
Men för mig är han också en evig optimist.
Mm.
Som jag själv ser mig själv som också, tror jag. Men i alla fall så var det så gulligt att läsa om min analys av
17-åriga Nia, vad tänkte hon?
För att nu när jag lyssnar på Genesarets sjö, så är ju, nu kan jag se mig själv i den. Mm. Då analyserade jag ju som en person som gick igenom någonting. Mm. Men jag tror summan av kardemumman är liksom detsamma. Och det är ju att den handlar om, det handlar om personlig utveckling och försoning.
Mm.
Och det börjar ju med att det blåser på Genesarets sjö.
Mm.
Och min tolkning av Genesarets sjö, det är ju det som finns inuti. Mm. Det blåser både på Genesarets sjö, men det blåser också utanför. Och du och jag var ju på Ellery Beach Club förra helgen. Och så pratade vi om liksom vart man befinner sig i livet. Och att det finns en nöjdhet nu som kanske... Utmaningar och svårigheter kommer hela tiden. Det är ju blåst utanför. Men problemet för mig mellan 20 och 30 var att det blåste också så mycket inuti.
Mm.
Det var inget lugn på Genesarets sjö. Och när vi pratade...
Full storm
på Genesarets sjö. Då. Mm. Och att när vi, det är många unga som skriver till oss. Bara, åh, jag längtar tills jag fyller 30. Och då kan jag, för då verkar, ni verkar ju vara så lugn, alltså du vet att vi mår så bra och så. Och då känner jag mig nästan som att jag ljuger.
Mm.
Men på ett sätt gör jag inte det. För att det är ju det här lugnet inuti som har nåtts utifrån då. Och det handlar mest om att jag har försonats med mig själv på så många sätt. Och åter till vi knyter an till det här problemet som hon pratade om innan. Att så här, det var mycket saker i min relation som har lösts.
Mm.
För att jag har försonats med vem jag är och vad jag har gjort. Och så vidare. Och den slutar ju så fint, Genesarets sjö. För det är ju en väldigt lång, en väldigt sån suggestiv uppbyggnad i låten.
Mm.
Och så slutar det med att det jag tycker ändå att jag befinner mig just nu, och det är att jag ska stilla alla stormar i min själ. Bara dyningar ska gunga i godan ro. I mitt sinne ska orkanerna dö. Vackert väder på Genesarets sjö.
Mm.
Är det inte fint då att om man tänker det här inne i alla fall, att det kan fortsätta storma utanpå, men att på Genesarets sjö är i alla fall vackert väder.
Mm.
Att i mitt liv just nu, det vi, du och jag pratade om, att vad är lyckan? Jo, det är att få vara hemma. Det är ingenting speciellt. Man är hemma med sitt barnet ligger och sover i rummet bredvid. Mm. Anton fiffelurar med någonting.
Mm.
Och du kanske bara sitter och scrollar i soffan.
Mm.
Och allt är precis som det ska vara.
Mm.
Vilket det inte kanske var för 5 år sedan. Fast du kanske skulle kunna sitta i samma soffa.
Precis, precis.
Och så då kom jag så sjukt på att tänka på ett sånt otroligt vackert väder på Genesarets sjömoment i en tv-serie.
Mm.
Och det är slutet på Fleabag. Fleabag är ju en mästerlig serie som finns på Prime Video.
Jag får upp så mycket klipp från Fleabag nu på TikTok. Och då fick jag faktiskt
berätta. Mm. Och Fleabag är ju, alltså det är en väldigt smärtsam serie.
Den är jättejobbig att se.
Ja, det är
första säsongen.
Ja, det är så mycket uppdämd ilska och sorg i den karaktären.
Mm.
Och Fleabag då, hon bryter ju mot den fjärde väggen, så hon pratar ju mot publiken.
Eller hon kollar, jag tänker första säsongen Sex and the City. Hon kollar in i kameran.
Ja, och pratar med oss. Mm. Och sen i andra säsongen så kan man säga att hennes kamp att börja må bättre pågår. Mm. Först, alltså det är smärtsamt att se. Jag kan knappt se om den.
Nej, jag vet. Det...
Och i säsong 2 så blir hon ju väldigt kär i The Hot Priest.
Mm, jättesexy präst.
Alltså, och han är som så... gjord för henne också.
Oh, alltså det är så bra. Alltså man vill ju, man skriker ju bara. Ja. Men vi ska inte, jag vet inte hur mycket man ska.
Nej, men jag tänker att
man
de
vill
flesta
bara att de ska ligga med varandra.
Ja, de flesta. Han, men han är ju katolsk präst, mm. så han har ju också liksom lovat celibat. Sitt celibat. Mm. Och då är det så fint för att man också då får fullt hennes bedrövliga liv och mm. hennes självhat och
hennes bedrövliga familj också.
Ja, de är hennes konflikträdda pappa och hennes vidriga nya liksom hans nya fru och hennes mammas bästa kompis eller hennes dödas mammas då, bästa vän.
Olivia Colman spelar ju den. Hon är så bra så att det finns ju inget.
Alltså, det är så självupptagen och ja, härskartekniker. I alla fall. Men då finns det i sista scenen så sitter hon med Hot Priest och hon har öppnat upp sig för honom.
Mm.
Och så avvisar han henne. Men hon accepterar det. Och ja. Hon älskar också ändå sig själv, märker man.
Mm.
Och sen så säger hon hej då. Det är så tillfredsställande slut.
Mm.
Och sen så säger hon också hej då till oss som tittar. För att hon är så redo att vara själv och själv med sina tankar. Hon behöver inte oss i publiken längre och vända sig.
Mm.
Och så slutar det. Det är så tydligt vackert väder på Genesarets sjö moment.
Mm.
För att hon har försonats med någonting. Och det är inte bara bra. Saker som sker utanför är inte bara bra.
Nej.
Men det är lugnt inuti.
Mm. Mm.
Är det inte fint?
Det är så. Jag tycker att det är alltså, hur de har byggt den där scenen också med fjärde väggen. Det är så jävla... Alltså det är så smart gjort också när han börjar liksom knacka på fjärde väggen. Eller liksom han är så här, hallå, vad du försvann? Eller vem pratar du? Ja. Så att han börjar ifrågasätta. Alltså att hon, jag vet inte, det är kittlande på ett nytt sätt.
Hon är så i sig själv.
Ja, det rekommenderar för er som inte har sett Fleabag. Kolla på den.
Nej, den är jättebra.
Ja, men det där är sant. Sen kan jag inte hålla med om liksom att det alltid är lugnt på min Genesarets
sjö. Nej, men det är lugnare.
Ja, gud, det blåser ju inte samma stormar.
Det är dyningar.
Det är dyningar, ja. Så är det ju. Absolut. Och framförallt så är det... Jag kan tycka också att så här, hur livet utvecklas nu, när det är storm inuti nu då, så är det liksom så pass lite storm utanför att det går bra att det är storm inuti. Jag menar, mellan 20 och 30 så var det liksom storm överallt.
Uh-huh.
Alltså du vet att det var kanske inte var inget tryggt liv. Det var inte bra mellan mig och Anton. Det var nog, visst, vad skulle jag jobba med? Var skulle jag? Vem var jag? Ja. Alltså, som även vardagen utanför. Den var för stormig för mina stormar inuti.
Mm. Och jag tror att det är så här, jag vet fortfarande inte vad jag vill jobba med eller göra.
Nej,
var ett sånt stort problem förut.
Nej, men det är
inte ett stort problem längre för mig. Nej. Att så här, ett liv kan faktiskt få se ut så också. Att vem är det som sagt att man ska veta? Och det där är ju ett lugn som har lagt sig i mig. En acceptans och försoning.
Man får vara Marie Husströmmar på alla sätt och vis.
Tydligen.
Och man
jag försonas
får
med
också Marie. Uppfostra eller så här som jag tänker då ifall min mamma är min Marie.
Ja.
Gick jävligt bra ändå. Ja. Eller liksom, vad var det som var så fel med det? Vad är jag så rädd för?
Ja.
Vad är jag så rädd för? Liksom det är, man går ju runt och bara försöker undvika något som... Ja, jag vet inte. Man ska vara snäll mot sig själv. Det är väl det vi kommer fram till.
Vackert väder på Genesarets sjö. Vet du vad jag fick på den där uppgiften?
MVG.
G. Vet du vilken låttolkning jag gjorde? Vilken pretentiös fitta jag var.
Nej. Life on Mars, David Bowie på gymnasiet.
Men vad analyserade du den som då? Fick du MVG på den då?
Jag har ingen kommentar. Det fick jag säkert inte. Jag kommer inte ihåg.
Life on Mars och Genesarets sjö. Vad håller vi på med?
Men det är liksom en tjej som vill vara väldigt indie. David Bowie, jag vill verkligen... Tyst. Tyst, din dumma. Vad har vi på för tid nu då?
Åh gud, det kanske blir världens längsta.
Vad står det?
Nej, men det är lugnt. 104, perfekt.
Oj, perfekt.
Perfekt. Vad roligt att få prata med er igen.
Ja, det är alltid kul att få återkomma till podden.
Ja, det är det verkligen. Och det känns kul nu när man har haft lilla jubileumsavsnittet och sådär. Vi är inne i säsong 2.
Det känns bra. Det kommer komma lite nyheter framåt. Det ser vi fram emot. Kring podden.
Vad sa du?
Lite nyheter framåt.
Vad pratar hon om? Absolut, vi kommer släppa några trevliga nyheter.
Ja, det blir kul det.
Det blir jätteroligt.
Och jag är lite 2 dagars bakis för ovanlighetens skull. Så jag har liksom ingen hjärna idag.
Och jag är fräsch som en nyporros.
Underbart. Mm. Ja, visst.
Puss och kram, vi syns nästa vecka.
Vi tycker om er.
Ja.
Jag säger som Nisse säger nu hela tiden. Hanna tycker om er. Han ska alltid säga Nisse tycker om. Hanna tycker om er, det ska ni veta.
Puss och kram.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.